Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Podplay.
Nej,
okej. Okay. Ja, vi har återigen samlats vid värdshuset Pungpinan i södra Stockholm för en liveinspelning av podden Inaktuellt. Mm. Vi hette tidigare Off Limits, men vi måste försöka, Hans, nu att likt galärer från ett gammalt fångskepp, vi måste försöka gå vidare och släppa Off Limits-perioden.
Ja, det är inga problem. Jag har redan gjort det, Jonas. Det är du som med dålig senvishet håller på att tjata om det där Off Limits. Jag gillar aldrig det namnet. Jag är väldigt förtjust i nya namnet. Inaktuellt, och idag ska vi prata, vi ska göra upp med incelmännen. Är vi själva incels eller är det, vi gör upp med dem?
Vi gör upp med dem, ja, absolut.
Nu ska de få.
Den här podden utkommer en gång i veckan och vi ska också ta upp den här dynamit. Polens svar på dynamit, Harry. Mannen som är misstänkt.
Vilken jävla smäll!
För att ha sprängt en lägenhet i centrala Göteborg.
Ja, han är häktad i sin utevaro. Ja, kanske är han gripen nu,
vi vet
inte.
Det är bra
inte.
När han, Göteborgs polispresstalesman Fuxborg, går ut med. Den här killen får ju snart fast. Vi har hela Göteborgs poliskår efter honom. Hallå, killen kan sova under en kartong i något uthus någonstans. Han behöver inte komma fram överhuvudtaget. Nej. Vid denna upplagas pressläggning hade vi inte fått fatt på den misstänkte bombmannen från Göteborg. Inte heller den fan som satte upp vajen som förolyckade Lars Vilks. Den här sändningen, den här podden, tillägnar vi idag konstnären Lars Vilks och det fria ordet.
Ja, och dessutom de två poliser som tragiskt omkom i den här Säpo-bilen.
Absolut. Dessutom ska vi gå in på det här med att poliser pepparsprayar vanliga...
Ja, nu blir det trams igen.
Vanliga hyggliga huliganer.
Ja, vad fan, kan man inte ens få kasta en bengal i huvudet på någon utan att de kommer att spraya den?
Vad händer med läktarvåldet? Nu kör vi! Välkommen till podden Inaktuellt och ja, spänn fast mysbrallorna, för här kommer åka en stund i ett land där man knappt får säga vad man tänker längre. Pass på, nu åker vi! Dags att kliva upp på barrikaderna igen. Det blev dags för ännu ett avsnitt av Inaktuellt. Podden som tidigare hette Off Limits, men den släcktes ner, den brändes på bål.
Ja, riktigt så var det ju inte, Jonas, utan nej, vi bytte bara namn på den.
Det är ju en dramatisk resa vi gör här, denna Golgata-vandring i åsiktsmaskin. Oh! Det är inte Bergman som producerar oss idag, Ingmar Bergmans okände bastardson. Det är Lindskov, finansgeniet, känd från Pandora, jobbat med begagnade bilar. Poddvärldens svar på Christer Gardell, kan vi säga att du är det? Mm.
Och, eller herr doktor von Lindskov, som han egentligen heter.
Von Lindskov, han stred ju på östfronten också under kriget i en gruppering som skulle tystas ner under Nürnberg-rättegångarna. Det var ju, du gick ju skuldra vid skuldra med Silvia Sommerlats farsa, men det får man inte heller säga i det här landet, va?
De håller på att bullra upp för den sista av Nürnberg-rättegångarna nu. Det är en 98-årig kvinna som jobbade i Auschwitz som sekreterare.
Vera Oredsson?
Nej, inte alls. Utan det här är en helt tysk person. Nu minns jag inte namnet, men hon kan ha hetat Hildegard.
Det heter alla, Hildegard.
Mm. Ja. Hur som helst, så när de skulle komma och hämta henne till förhöret, då rymde hon från äldreboendet, tog en taxi och stack bara.
100-åriga krigsförbyten som rymde och ut genom ett fönster.
Ja, och inte kom tillbaka igen. Och man räknar med att det här är den sista personen som man möjligtvis kan åtala och så småningom också fälla för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse.
Har de fått tag på henne? Jag ska säga välkommen hit till våran podd förresten. I studion Hans Wiklund, polare med Leif G.W. Persson, känd från Operabaren och en gäng. Nej, det är en värdegrundstime-out.
Irmgard heter hon.
Irmgard. Det här är en värdegrundstime-out, våran podd. Mm. Jag måste fråga Hans, Jonas Nilsson heter jag förresten, mest känd från Skattmasen, och min psykolog Peter Brolin, som inte får nämna min namn i den här podden.
Nej.
Fick de tag på den här kvinnan? För om de inte fick tag på henne, kan de väl ringa Göteborgspolisen och Säpo, som inte får tag i den här halvpolacken vid namn Mark Lorentzon, som jäckar rättvisan. Han sprängde en lägenhet på Övre Husargatan, centrala Göteborg så tänkte man, oj, en snurrpelle. Mm. Och Anders Ygeman andades ut och tänkte, åh gud vad skönt att det var inte en gängkriminell utan det var en ensam varg, en ensam galning.
En insel.
En insel, likt en Akilov som hyrde lastbil och körde ihjäl folk på Drottninggatan. Vad skönt, tänkte Ygeman, att det inte är något gängkriminellt. För dagarna innan hade han kommit med en ny skrivelse om hur regeringen och myndigheterna ska få bukt med gängkriminaliteten. Och så pang, sprängs det som satan, och Ygeman och Morgan Johansson. Vad ska vi göra? Jag kan inte göra någonting, sa Morgan. Jag ligger här och har sex med en annan minister. Vad gör vi? Ja. Hoppas att det är någon som inte passar in på det vanliga mönstret i landet. Eller kan vi få Jerzy Sarnecki från Brå gå ut och berätta att det är väldigt sällan det exploderar saker i just lägenheter på Övre Husargatan i centrala Göteborg, Annedal.
Ja.
Och så var det en galning. Eller rättare sagt, Hans, du som är hemma jurist och fick pingismästare i... Mm. Det är en misstänkt halvpolack, va? Det är en lustig figur.
Ja, det är en liten udda fågel det här. Han beskrivs som lite grann av en rättshaverist, den här personen vars namn du nu nämnde. Vi brukar vara lite försiktiga med att nämna...
Fast får jag bara säga, Expressen har ju namn och bild på Karin.
Ja, det är de det.
Jo, men är vi finare än Bonniers flaggskepp Expressen?
Jajamän.
Ja!
Vi är i alla fall, ja, vi är en smula mer etiska. Vi avkunnar ju domar utan någon som helst rättssäkerhet här i podden. Men jag tycker ändå att vi håller oss för bättre än Expressen. Jo då, men den här så kallade halvpolacken, vad ska vi kalla den för, bombeåleg. Han är på fri fot fortfarande.
Just det.
Åtminstone nu i pratande stund. Mycket hinner ju hända, men nu har han alltså häktad i sin utevaro då, och det gör ju polisen för att öka befogenheterna och sina, så att säga, den här så kallade verktygslådan, att man ska kunna lysa honom utomlands och sånt också ifall han har tagit sin tillflykt till annat land. Han var ju eftersökt till exempel i Norge, Jonas, så han var ju udda också.
Ja, men alltså allvarligt, du säger också att han är en incel, Hans. Mm. Och ska vi gå tillbaka till vår etiska princip, våran värdegrund. Mm. Så en incel är ju en person som är ofrivilligt i celibat, involuntary in celibacy.
Precis.
Det har ju inte att göra med att man har vänner eller inte. Jag har själv kompisar som är incel. Ingen av dem har varit med i Kalla fakta med obehagliga åsikter. Jag känner inte Virtanen så bra. Mm. Men däremot, så en incel kan ju ha goda vänner som han har lärt känna, som hen har lärt känna vid gaming, vid stora såna här spelmässor och annat skit,
Star Trek-seminarier och liknande.
Ja, men exakt.
Samtidigt så är de är ofta lite enslingar. Det är inte bara att de alltså det här med att vara ful, korkad och fattig och inte kunna träffa kvinnor, det är ju så att säga, det är ju själva huvudparadigmet, så att säga. Men det där kan ju spilla över att man har svårt med samtliga sociala kontakter. Nu visar sig ju att den här bombistvan, att han har ju några konstiga vänner som dyker upp ur ramverket plötsligt.
Osannolikt. Det är någon äldre dam utan tänder som sitter i en kolonilott.
Hans extra mamma.
Ja, och hon sa, när han var här, det är ofattbart att det är honom polisen letar. Vi satt här i regnet och hade så trevligt. Vi drack kaffe och hade och åt...
Nej, då bakade äppelkaka.
Ja, det står citat i tidningen. Vi bakade äppelkaka och hade till kaffet. Vi hade så trevligt. Jag kan inte för mitt liv begripa att det är den mannen ni söker, säger kvinnan och slår sig ner i en bäddsoffa i den här kolonilotten. När Expressen då, detta etiska varumärke, tar sig in till henne och intervjuar henne. Hon är med namn och bild i dagens upplaga av Expressen i skrivande stund. Mm. Tisdag den 5 oktober 2021. Nu kör vi ju podden på eftermiddagen, Hans.
Ja, nu visade du en bild på Lars Vilks. Det var väl nu har du rört ihop det hela.
Nej, men det är Lars Vilks fru också. Ja. Hon som var så satans jobbig, så Säpo vägrar köra henne i samma Range Rover som Lars Vilks och polismännen förlyckades i. Lars Vilks sambo, nu går det fort här mellan tanterna, för att citera Roffe Lassgård. Lars Vilks särbo var så jobbig så att Säpo hade rankat henne som ett arbetsmiljöproblem. Ja. Hon fick inte vistas i närheten av skyddsvakterna, för hon var så satans jävla jobbig.
Ja.
Hon var som en vajer på mitträcket.
Ja, verkligen. Magdalena Andersson, nej, det är inte hon, det här är en annan.
Men jag ska hitta en bil. Jag har tagit med mig en tidning idag. Jag har inte varit så här förberedd sedan min bröllopsnatt.
Det är ju gamla lektyr från 1976 du har.
Nej, men här, jag ska ha en bild. Jag älskar bilder i poddar.
Mm. Beskriv vad du ser, Jonas.
Jag ser en äldre dam i en några år för gammal klänning, eller möjligen så att den blivit trendig igen. Jag håller inte så mycket reda på trender. Men det är sån här Hemmets veckotidning, tant blandat med gula Blend. Det är något slags, jag har druckit lite för mycket många år. Hon kände den här dynamit, Polens svar på dynamit Harry som sprängde lägenheten på Övre Husargatan i Göteborg.
Och finns det någon som helst parallell mellan henne och Lars Vilks ex-särbo? Hon som nu gnäller på att hon inte fick åka med i Lars Vilks säpobil. Jag tycker ju att hon borde kanske vara en smula tacksam och tacka för synen att hon inte satt med i den där bilen. Men hon verkar inte ta det på det sättet, så vitt jag förstår.
Verkligen inte.
Sen tycker jag, och intervjua en person som helt uppenbart är i chock, som den här kvinnan är, tycker jag väl kanske är en smula, det är så omoraliskt, det skulle inte ens vi göra.
Det är klassisk,
har du hennes nummer där?
Det är klassisk kvällstidningsretorik.
Jävla kvällstidningar, va?
Jag borde inte ha tagit med mig den här.
Nej,
faktiskt.
Vad fan har du tagit med dem där för?
Ja, det var den enda som fanns
kvar. Mein Kampf har du ju där. Kan du inte sitta och bläddra i den istället? Nej, det är ju mer informativt.
Det här är inte Mein Kampf. Det är en samling över de 200 personer som har dykt upp i Pandora-läckan.
Ja.
Man trodde de hade lärt sig någonting. De rika satarna, men det hade de faktiskt inte gjort.
Klasskampen, va?
Den gemensamma nämnare mellan Lars Vilks änka, och här pratar vi om förfaranden, här pratar vi inte om personlig,
verkligen inte.
Nej, som har råkat in i stor jäkla sorg faktiskt. Ja. Det här är som Lehman-kraschen för Lindskov, det är en personlig tragedi.
Mm.
Likheten på dem är att de är två människor som är i övre medelåldern, de är lite besvikna på livet. Det var så här det blev, och nu oroar man sig för dödsögonblicket. Ska jag komma, ska jag åka över Hades in i dödsriket, eller ska jag plockas upp av en valkyria och få dansa bugg med vikingar i Valhall? Jag vet inte. Och på det sättet påminner kvinnorna också om oss, Hans. Mm. Vi sitter ju också här och lashar ut. Vi slår ut likt pepparspray mot Djurgårdssupportrar efter ett derby. Vi lashar ut mot samtiden, mot oss själva och våra egna förbannade, för att citera dig från förra veckan. Ja. Livsfiaskon.
Just det, livsfiaskon. Det var ju det Ingmar Bergman beskrev sin far, eller hans far Ingmar den äldre. Han såg sitt liv som ett livsfiasko. Jag tänker på det där med, det finns ju kvinnliga incel också givetvis, men de är ju underrepresenterade.
Du menar Maria Montazami? Nej, vad heter den andra där? Hon svenska mästarinnan i tandkött.
Jaha, Gunilla Persson.
Gunilla Persson är klassisk incelkvinna.
De definieras ju själva enligt principen 80-20, va? Och den har en underavdelning. 2% av männen ligger med tusentals kvinnor. 18% av alla män träffar några kvinnor, medan 80% knappt får hålla Ingmarie 200 kilo i handen. Och det tycker man ju väldigt orättvist. Alltså, en orättvis är inte helt olik fördelningen av pengar, eller hur? Om man tittar på, det är några få som kontrollerar produktionsmedlen och kapitalet, och så då har du en liten medelklass, och sen har du de allra flesta som då får ha barkbitar och regnvatten att leva på. Så egentligen så är det någon sorts fråga om sorts manlig sexuell marxism, va, Jonas?
Mm, absolut. Du tappar mig när du sa sexuell marxism, men jag googlar för fullt här.
Ja.
Googla skiten här.
Det är insel, ja.
Putin sa att när ett lands medelklass börjar få det sämre och sämre, då är det en fara för revolution.
Mm.
Med andra ord, att när medelklassen i Ryssland får det sämre i och med att oljepriserna faktiskt sjunker och...
oljan kommer ju ta slut för dem. Det är det enda de har, Ryssland. Ja, ingen som har tänkt på det.
Oljan kommer ju inte användas överhuvudtaget. Volvo Cars gick ut i veckan. Vi ska tillverka...
Alltså, vi i Sverige kommer inte använda, men alla andra länder kommer fortsätta använda fossila drivmedel till himlen faller ner. Hur svårt ska det vara att begripa?
Vi kraschar vår egen ekonomi i den... allheliga miljökampens namn, och fair enough, jag köper det, ungefär som att jag köper att Stefanelli kastade av sig tröjan i något derby. Bedrövligt, men i slutändan blev det ju bra i alla fall. När Kina på riktigt öppnar ett nytt kolkraftverk var 14:e dag, Hans.
Ja, de har ju nu försvurit sig att man inte ska öppna några nya kolkraftverk.
Jo, men de
däremot
ungefär...
så har ju ganska många befintliga kolkraftverk i Kina som man kan modernisera och som man kan fortsätta bygga ut.
Ja, fast vad kinesiska regimen säger och vad som sen sker i verklighet. Helt, det är två vitt skilda ting. Det är ungefär som när jag jobbade och sålde begagnade bilar i...
Va? Har du sålt bilar?
Parkeringshuset i Vällingby.
Vänta, sålde du andras bilar? Folk som bara hade parkerat där? Det var inte så snällt.
Nej, men jag jobbade ju en sommar som bilförsäljare på Allbil som då höll till i parkeringshuset. Det här är så länge sedan, så parkeringshuset är rivet för länge sedan. Hasse som ägde Allbil AB är död och begraven, ligger... Jag vet precis var hans grav ligger, vid Skogsjögården. Jag går dit ibland och sätter mig på huk och kissar. Du skyller mig 6 000 spänn för utebliven lön.
Aha.
Jag har jobbat och sälja begagnade bilar, och det ska man veta.
Mm.
Nu har branschen säkert ryckt upp sig.
Ja, det är en smula, tror jag.
Jag tänker närmast på Volkswagen-direktörerna. Det är ju ärliga människor som säljer bilar nu för tiden.
Ja.
Nej, men jag säger bara, det de säger och det som händer i verkligheten är ju två vitt skilda saker. Därför kan du kan aldrig förhandla med talibaner i Afghanistan, en kinesisk regim eller den där förbannade presidenten i Tjeckien som gick till val på att han skulle bota korruptionen som är utbredd i Tjeckien. Tjeckien kallas ju ibland lite slarvigt för Östeuropas Italien. Det är fusk och korruption precis överallt. Ja. Han gick till val på att stoppa korruptionen och nu ramlar han upp som en av the face names i den här stora Pandora-härvan, ja, där 200 svenskar är inblandade. Inte för lagbrott, men för skatteplanering som är moraliskt förkastligt. Ungefär lika moraliskt förkastligt som när jag går in på damerna och tar av mig frottékallingarna. Det är inte okej, fast det är inte olagligt.
Nej, men så kan vi tycka det där med alltså att det skulle vara oetiskt att skatteplanera. Är det då etiskt att betala allt man tjänar i skatt? Är det så du ser det genom ditt marxistperspektiv?
Nej, det är inget marxistperspektiv, Hans. Det är ett rättviseperspektiv. De där två begreppen blandas ibland ihop. Däremot om man går till val på att man säger att man ska stoppa korruptionen och fusket, så har man en moralisk ledstjärna, en polstjärna av moralitet. Och bryter man den så ska man förbanna med då ska man hamna, tycker jag, på Varbergs fästning där han satt Lasse-Maja, världens första transperson efter Åsa Nisse.
Rättvisa är inte alltid av godo, ska du veta, Jonas. Det är därför den moderna mannen har hamnat lite snett och blivit en incel. Om man till exempel då är hemma och odlar groddar och röstar på feministiska partier och bakar sitt eget surdegsbröd.
Jag
har taniga antivåldsarmar och älskar moskéer och är hemma med barn och så vidare. Så är det ingen kvinna som kommer att vilja ha det, förstår du? Särskilt inte feminister, för feminister är precis som kvinnor i allmänhet. De vill inte ha någon bleksiktig feministbög till kille, utan de vill ha en kanske inte en Paolo Roberto. Ja, en Paolo Roberto fast längre.
Mm.
De vill givetvis ha en man som garanterar en sund fortplantning av den mänskliga rasen. Det är ju lite så, jag har inte läst de här datingböckerna som du förstår, med olika tips och utgångspunkter från biologistiska resonemang. Sådär.
Men man hör att du har läst Charles Darwins Survival of the Fittest, som är väl den första riktiga sanna boken om hur fascismen kan uppträda. Ja. Den starkes rätt, Hans.
Ja, jag läste den som en modern klassiker. Det var mest bilder faktiskt. Och så var det enkel svenska som de var skriven på, så att den där plöjde jag tämligen snabbt faktiskt. Men
det är klart att det inte är en mänsklig rättighet att få ha sex, såklart. Vi är ju ingen antilopflock där man kan se ut något lämpligt objekt av valfritt kön och ge sig på, såklart. Men däremot så kan jag tycka att nu är ungefär incels... Helt plötsligt är jag talisman för incels här!
Ja,
jag faktiskt...
Ta på dig den rocken nu. Du har ju alla karaktäristika av en incel, Jonas. Den här morskheten och det här manliga yttret, det är egentligen bara en fasad. Du döljer den här incellen djupt inom dig.
Läste du kommentarsfälten i, enligt dig, marxisttidningen Aftonbladet efter Lars Vilks tragiska dödsfall på en landsväg utanför Markaryd?
Ja, jag gjorde faktiskt det. Det var ganska mycket horunge. Där fick du vad du förtjänade och på allehanda bruten svenska.
Det var bara sånt. Så till slut får till och med Aftonbladet gå in och stänga sina kommentarsfält när folk skulle lägga sina sista ord till minne av Lars Vilks. Mm. Han som dog för att han utövade konstnärlig frihet, sånt som vi har kämpat för. Ja. Inte jag kanske, men andra. Bönder och drängar har kämpat för det här landet sedan 900-talet och Nils Dackes dagar, 1400-talet. Sen kommer vi upp till stormaktstiden 1600-1700-tal, Axel von Fersen i Gels.
Nu spårar du det här. Det är ju inaktuellt. Det är ju bara kalla podden för det är lite skämtsamt. Inte för att vi ska befinna oss på 900-talet, Jonas.
Utan historia, ingen framtid. Citat.
Så är det absolut.
Citat Mannerheim när rysspacket dök upp vid fronten.
En riktig överbefälhavare. Någon sån har vi aldrig haft i det här landet och kommer aldrig att få heller.
Nu glömmer du Göran Persson.
Det är sant. Får jag bara säga en sak, Jonas, som du brukar säga? Brukar säga, får jag bara säga en sak? Nu satt jag på pottan. Var var jag någonstans?
Fan, du skulle
också
bara säga en sak.
Ja, jag skulle bara säga en sak. Och allt det tog sån energi från min tankeverksamhet så jag glömde bort vad jag skulle säga för någonting.
Vi får inte byta roller i den här förbannade bastuklubben. För snart har vaselinet slut och jag kan inte spotta dig bak till längre, Hans.
Nu har jag grejen här. Det handlar om
Lars... säga en sak?
Nej, det får du inte göra. Det handlar om Lars Vilks salig åminnelse, tycker jag. Man kan väl säga så här, att Kultursverige vände honom ryggen. Man tyckte att han hade gjort fel som hade hånat våra muslimska vänner som har att de skulle bli sårade och sådär. Så och inte bara kulturvärlden vände honom ryggen, utan nästan alla. Så han fick ju framleva sina sista dagar, vilket visa visade sig att det skulle bli ganska ensam. Han hade ju bara den här särbon som inte fick åka med i Säpos bil för hon var så besvärlig. Och det tycker jag är ett jäkligt tråkigt liksom, legacy. För han är ju ändå en betydande konstnär. Inte minst de resonemangen han för kring konst tycker jag är väldigt intressanta. Sen kan jag tycka att den där högen med ved och skit som han har byggt nere på Österlen inte är mycket att hänga i julgran. Men
jag ska
vad heter
inte
den för något?
Nimis. När till och med den överbetalde kulturchefen på Dagens Nyheter, Björn Wiman, efteråt säger att samhället svek Lars Vilks.
Ja, DN svek honom.
Ja, men alltså konstvärlden svek honom. Mm. Man såg till att han fick inte ställa ut någonstans. Det fanns inte ett bibliotek som tog emot honom. Han blev persona non grata i hela det fria, fantastiskt fina konstsverige. Ja. Därför att ingen vågade ta hand om honom. Det sägs att när han gick på ett galleri och sånt där och kom dit inkognito, så folk gick ut och gick därifrån. Dels var man rädd för att det skulle hoppa ut någon taliban skäggad apa med huckle och kastas över honom med knivar.
Absolut.
Och det kan jag förstå. Men
ja,
någonstans,
det är väl helt begripligt. Alltså, grejen är att han utsattes ju för 3 regelrätta mordförsök, Lars Vilks, varav det senaste i Köpenhamn resulterade i 2 helt oskyldiga personer. Nu menar jag inte att Lars Vilks på något vis är skyldig, men 2 bystanders vart ihjälskjutna innan islamisten blev fimpad av den danska polisen.
Just, och till och med när Lars Vilks, när han faller ifrån oerhört sorgligt längs den här landsvägen där nationella bombskyddet var på plats efter exakt 50 minuter. Mycket märkligt. Vad gjorde nationella bombskyddet mitt i den småländska skogsbygden runt Markaryd? Någonstans, det klingar såna här...
Är det konspirationer?
Ja!
Nu sticker foliet ut genom öronen på er, nu ser jag.
Det här är ju en gräddkolabox på ett äldreboende. Det här är ju som gjort för konspirationsteori. Det här är ju värre än att de hittar bogvisiret från regalskeppet Vasa hemma hos den här förbaskade halvpolska bombmannen som käkar äppelkaka med sin flickvän trots att han beskylls för att vara incel.
Ja, flickvän är det inte. Hon var ju en extra mamma till att börja med. Men ett bogvisir som han har använt som dörkslag när han har kokat spagetti hemma.
Man kan väl ligga med sin morsa för att citera Lasse Kronér.
Va? Har han sagt det?
Får jag bara säga en sak?
Nej, det får du inte.
Det så här är det också.
Var det sista du sa?
När konstvärlden svek Lars Vilks, de enda som ställde upp på honom, det var ju faktiskt Säpo och de här 2 skyddsvakterna som till slut offrade sina liv för Lars Vilks.
Och också är samlade nazister givetvis som tyckte det var bra att de hånade muslimerna.
Ja, exakt. Det var ju faktiskt.
Det var ju det som, tyvärr så blev det ju så. Och sen hade väl Vilks lite grann, ska vi säga, uppträdde med en viss arrogans, vilket jag tror kanske retade folk. Man tyckte att han kostade för mycket skattemedel. Dessutom så drog han på sig onödiga risker på folk i sin omgivning och sådär. Men framförallt så var det nog att vi i Sverige är så oerhört ängsliga för att såra våra nytillkomna i islam helt enkelt. Och de är så oerhört mycket lättkränkta än kristna till exempel. Eftersom de då fortfarande har en idé om att det är medeltiden som är höjdpunkten i mänsklighetens liksom, historia.
Du menar medelåldern, Hans?
Just det, förlåt.
Nej, men så här är det också. Att du säger de nytillkomna bla bla bla. De flesta muslimer i det här landet är ju faktiskt födda i Sverige. Vi är ju numera en sekulariserad stat där religionen spelar en underordnad roll.
Inte för alla.
Nej, inte för alla. Absolut inte. Nej. Men de enda som ställde upp på honom var ju faktiskt Säpo och i slutändan våra politiker. Därför att ha dubbla skyddsvakter, en specialbyggd Range Rover, en SUV på 4,5 ton med punkteringsfria dräck.
Inte riktigt punkteringsfria visar det sig. Men vi kommer ju få reda på det där.
Vad var det som hände?
Ja, exakt. Men nu utreder ju polisen. Man har ju gjort forensiska undersökningar utav bilen och det utreds ju som vållande till annans död och alternativt faktiskt mord för att man ska få alla instrument i verktygslådan att jobba med för att utreda exakt vad det är som har hänt och det kommer man ju lyckas lösa och då får vi ju svaret på det huruvida det var en exoket-robot från Israel som slog rakt in i sidan på Vilks bil eller om det var någon form av punktering eller ett handhavande misstag eller vad det nu kan ha varit. Men det är udda att vi har en person som Lars Vilks som en flera miljarder önskar livet ur och sen dör han på ett tämligen udda sätt genom en bilolycka på det här.
Alltså den den här nyheten presenterades på ett helt annat sätt i brittisk press. Du kallar mig en större anglofil ibland än Johan Hakelius. Jag sitter i en tweedkostym och dricker te och gillar faktiskt killen som tvättar sig varje dag med extra milt varje dag, shampoo Boris Johnson. Ja. Jag kan ju vara tory i vissa lägen liksom. Mm. Även om det är bensinkris och ölbrist och allt vad det är.
Det är ölbrist nu också, jävlar.
Det är ölbrist på pubbarna.
Det är det.
Det är en stor nyhet i Sverige att det är ölbrist på pubbarna i Storbritannien. Men hinner inte leverera därför att det var ju bara öststatsmänniskor som körde de här lastbilarna. Och när Brexit införlivade så stack de hem.
Vilken jävla tavla de gjorde där, britten hör.
Faktum är att i Sverige presenteras det här ungefär som att ja, det är Brexits fel att det är varubrist i England och att det är bensinkris och att det inte finns några matvaruleveranser till butikerna.
Men alltså, det är ju rumänernas fel.
Nej, men det är ju inte... Normalt sett så är det brittiska företag visste för 3 år sedan att det skulle bli en Brexit och så kollade de i sina lönelister. Vilka har vi anställda? Ja, det är Istvan, det är en halv polack från Övre Husargatan i Göteborg eller någon av hans landsmän som kör de här lastbilarna. Polacker i Storbritannien hade ett väldigt gott rykte om sig att jobba stenhårt för lägre löner.
Ungefär som i Sverige faktiskt.
Ungefär som i Sverige, bra! Vi är kanske
det är bra folk, vi har lite olika syn på HBTQI plusfrågor om man jämför med polackerna, men i övrigt är vi ungefär samma människor.
Ja,
lite. Och sen abort också kanske.
Ja, lite grann faktiskt. Och sen fria medier också. Och sen att vi inte ska ha politiker som sitter i högsta domstolen. Det är väl en sån här polsk liten finess också. Så de har lyckats få hela EU och trampa luft efter.
Kommer du ihåg det gamla ordkvädet polsk riksdag?
Ja, visst. Ja,
det är en stökig tillställning helt enkelt.
Absolut. Historisk referens från Hans. Det där kommer ju från faktiskt Johan den tredje. Eller var det Sigismund? Det är någon av, nu är det rykande inaktuellt.
Vänta, Sigismund, då är du långt tillbaka nu.
Det är Gustav Vasas söner, så det är inte så långt tillbaka från den här skitpodden. Hur som helst, det kommer från den tiden att det var oordning i den polska riksdagen, i det polska parlamentet, när de svenske var på väg ner med skotska legoknäktar och finländare och världens främsta soldater alla kategorier.
Det var inte att de var oorganiserade utan bara att de var oroliga.
Ja.
Och trotusan, det är när de här stöddiga vikingaslödret kom störtande ner.
Ja, exakt. Med inhyrda legoknäktar och lite annat. Nej, men faktum är att i England presenteras det ungefär som att det är de här företagens fel som inte har planerat att anställa brittiska lastbilschaufförer som kan köra matleveranser. Men i svensk media så är det bara, ja, det är Brexits fel. Mm. Alltså, hade de inte gått ut i Europa så hade de haft öl på pubben, gratis bensin och kunna käka sina förbannade fish and chips varje kväll när de ser Millwall torska med 0-5 i hellregn i kuppen på tv. Det är ju inte riktigt så. Och på samma sätt, den här Lars Vilks-olyckan, när han så tragiskt tillsammans med 2 poliser i tjänst omkommer på landsvägen utanför Markaryd. Mm. Det handlar ju, i England var det ju mystery car accident. Ja.
Men det kan jag skriva under på, visst tusan är det mystiskt alltsammans.
Ja.
Nu vet jag att foliet sticker ut under din hatt där, men vi ska ändå besinna oss lite grann. Och så tycker jag vi avvaktar faktiskt att den forensiska undersökningen är klar.
Jo, men
och att polisen då kan presentera ungefär vad som har hänt. Det finns ju ingen anledning för polisen att mörka. Jag vet att det är många rättshaverister, inte bara Bombi Istvan som sitter och lyssnar på den här podden, men jag tycker ni kan softa lite med det.
Istvan, sluta käka äppelkaka och lämna över
den
till polisen.
Han försvann som en avlöning. Vad tog han vägen någonstans? Han sprängde sin egen lägenhet och bakade äppelkaka med sin extra mamma och sen bara försvann han.
Du kallar det för foliehattar, Hans. Jag kallar det för vaksamhet. Va? Den här Estonia-filmen som det visar sig vara ett falsarium när Ebertsson gör det. Mm. Så nu får han en backlash efter att ha fått stora journalistpriset av Bonniers absolut rikaste hästdrängar. De gav ju honom priset för den här fantastiska stående dokumentären. Ja. Sen såg han ju sönder bit för bit för bit. Och de som från början sa att Estonia var ett verk av då, ja, att myndigheterna hade någonting att tjäna på att mörka hela Estonia-affären. De fick ju rätt när dokumentären kom och nu bang, tillbaks till ruta 1 utan att passera. Nu har de ju fel igen.
Fast inte om du lyssna på Ekot på Riksradion, för de torgförde återigen de här konspirationsteorierna. Ekots reporter tyckte sig ha sett att det hade brunnit i det nya hålet i skrovet och en hel del annat. Så att de är ju tillbaka där vid sabotagetanken och att det är militärmateriel som har kreverat fördäck där.
Hade Ekot lanserat det?
Ja. Oj. Det var en liten misstag, men det där fick de ju påskrivet.
Brunnit under vatten, det har jag inte varit med om. Sen Petter la en brakare i poolen på Gran Canaria. Klassisk.
Ja, med tändan också.
Det är ju... Metanmannen. Nej, men jag säger bara att du säger att en, visst är det märkligt att med en gång går polisen ut och säger ja, vi ser det här som en mycket tragisk trafikolycka. Och sen dyker upp bara en, två, tre punkter när något annat har hänt. Jag vill åtminstone innan du kallar mig för konspirationsteoretiker och sätter mig och käkar en jävla äppelkaka med en gammal tant som är någon sexta mamma ute i skogen. Jag vill åtminstone att du är vaksam på det kanske är någonting här. Jag säger inte deep state, men jag litar inte på en käft sen pandemin bröt ut i det här landet, Hans.
Incelmännen, ja, pratar vi om. Jonas, du har ju alla karaktäristika, inte minst de här konspirationsfunderingarna, för de är ju ganska vanliga bland incelmän. Men det är också så att vi pratar lite grann om säkerhetspolitik och sådär. Och det är ju så att incelmännen är ju en riskfaktor i samhället. I alla samhällen, i USA, i Norge och även i Sverige och andra länder, så är det ju den här ensamma galningen som faktiskt ställer till med väldigt mycket vid sidan om liksom den konventionella terrorismen, och vare sig den är islamsk eller om det är höger sympati man har. Men incelmannen är ju gemensam för alla de här kulturella uttrycken på något sätt. Varför får de inga kvinnor då? Ja, Jonas, lyssna nu. Jag har punktat upp det här lite grann.
Ja, för att i det här landet väljer kvinnorna själva. Det gör de inte i salafisterna. Salafister, det är ju ett annat namn för incelmänniskor. De härjar främst i kanske Nordafrika, bort Orienten och till och med i Kabul faktiskt. Ja. Riktiga incelsnubbar, det är ju talibaner.
Ja, men nu ska du veta att det är lite mer komplicerat än så. Det absolut säkraste männet, och det här gäller för salafister såväl som ensamma galningar till exempel i Sverige, det är att säkraste sättet att lägra kvinnor, det är att vara våldsam. För att vara våldsam i största allmänhet, men gärna också mot kvinnor och barn och sådär. Det är ju någonting som tydligen lönar sig. Ha fri tillgång på narkotika, även där salafisterna ligger bra till. Och ha mycket pengar. Fan också, där gick det väl vidare. Och sen så som extra tillbehör då, att man har en snygg kropp kanske och ett vackert ansikte. Då ligger man ju bra till, så att säga, att utgöra de här 2% som får lägra tusentals kvinnor, till skillnad från de 80% som inte får göra någonting, inte ens med Ing-Marie.
Hör du, får jag fråga en sak? Vackert ansikte, snygg kropp. Där faller ju Donald Trump ur ramen. Det är ju en person som...
Ja, men grejen är så, det räcker med att du prickar in en av de här punkterna så kommer du vara attraktiv för det täcka könet.
Mm, den så kallade kompensationsteorin. Var det inte Ivana Trump som en gång sa, du är tillsammans med Donald Trump bara för att han har massa pengar. Ja. Då svarar Ivana Trump till CNNs reporter, ja, vad skulle det annars vara?
Ja.
Hon står i staty i Slovenien. Där har du en riktig powerkvinna.
Ja, det har du verkligen.
Va? Herregud alltså.
Ja, vad kul.
Du, nej, men du säger att incelmännen är si och incelmännen är så, och de är en ny hotbild. Det är ju perfekt för en svensk regering, och att vi har två stycken hotbilder nu när kriminaliteten kommer bli det stora spåret under valåret 2022.
Ja, men det har varit det viktigaste politikspåret alltså de senaste, sen 2015 mer eller mindre.
Det har det väl inte, Hans?
Jo, det har det faktiskt.
Nej, inte in i svenska politiska narrativet. Det har jag varit allt från vården till äldreboendet. Vi som har fått våra ungdomar nerpissade av ungdomsrånare och annat.
Jag har dessutom ett litet finger med i spelet här. Eftersom
säg att det är ett långfinger.
2015 så började vi producera programmet Veckans brott med Leif GW Persson. Det fanns ju Efterlyst var nedlagt vid den tiden för att krim var inte särskilt intressant, tyckte man. Men sen började vi bygga upp det här programmet med GW, som ju var en helt fantastisk tv-personlighet. Och snart hade vi 2 miljoner tittare på Veckans brott, där vi tog upp alla handa hemskheter som hände i samhället. Ungefär här så började allmänna intresset för krim, för brott och straff att skjuta i höjden. Då kommer de här true crime-poddarna och så vidare. Det kommer från USA. Och här börjar intresset alltså växa lavinartat för krim och för de politikfrågorna. Så jag känner att jag ändå har en del med i, jag ska inte säga att jag har någon större del i det, men jag var ändå med och såg den här utvecklingen.
Du har lika stor del i det här som svenska incelrörelsen har i det ökade förtrycket mot kvinnor i det här landet.
Ja, jag är rädd för det, men det går inte att undvika, så att säga.
Nej, men jag vill
om jag
också
inte
säga...
målar om mig själv eller byter kön. Jag kan ju byta kön förstås.
Ja, fast byt inte med mig, Hans, för då har du inget att hämta. Du kommer inte ens stå ut med lukten.
Nej, men det är också en detalj här som inte nämns bland incelmännen, varför varför de inte har någon framgång bland kvinnor. Alla de här punkterna som att vara rik, våldsam, ha snygg kropp och så vidare, det är egentligen sekundärt. Är du utrustad med en pålkran i byxan däremot, då tillhör garanterat de där 2% av elitskiktet, så att säga, av män som har lätt för kvinnor.
Fast jag vill backa bandet lite grann.
Ja, gör det. Jag känner jag kan ha sagt en del konstigheter. Gjorde jag det?
Nej, pålkran. Om man kallar mannens genitalier för pålkran, då säger man ibland också att man är välhängd, man är väl tilltagen, man har en rejäl biskop i kyrkan. Jag var tvungen att gå runt i högklackat, annars drar penisen runt i gruset. Det var ju faktiskt en mycket, mycket känd person som instiftade uttrycket pålkran. En person som du har jobbat med, till och med har suttit och nästan skålat med på Operabaren.
Ja, absolut.
G.V. Persson.
Ja, exakt. Och han tycker det där, det är ju väldigt roligt. Hans hjälte, antihjälten i hans böcker, den här Evert Bäckström, den här bigotte rasistpolisen, han är ju enligt eget förmenande också utrustad med en pålkran i byxan.
Såklart att G.V. Persson skriver en deckarroman, och då har hans romanhjälte ett kraftigt tilltaget könsorgan.
Antihjälte.
G.V. Persson utan pengar och utan den här frun som har stått ut med honom i alla år, där har du ett riktigt incellämne. Äter för mycket. Ja, säger exakt vad han tycker
att tiden. Var försiktig med vad du säger nu. Leif G.V. Persson är en god vän till mig.
Jo, men just...
Du får gärna prata skit om Lars Vilks. Nej, det får du inte heller förresten. Den enda sanna konstnären.
Faktiskt, det sa till och med Björn Wiman i DN. Snacka om att byta häst mitt under loppet. Alltså när Björn Wiman säger att det är Sveriges mest namnkunnige konstnär internationellt under hela 20-talet, då tänker jag, wow! Snart säger Jan Guillou också att jag vill köpa Lars Vilks tavle, för jag älskar karn. Jan Guillou sa, när han fick hot från militanta salafister Lars Vilks, då säger Jan Guillou, det kan man nästan förstå, han är en undermålig konstnär. Vad fan har kvaliteten på konsten att göra med den fria konsten? Och punkt nummer två här på Tantrasexfestivalen i Molkom, förklädd till en podd som heter Inaktuellt. Ja. Hur fan kan Jan Guillou bedöma konst? Då kan jag sitta och bedöma konst.
Ja, men det
kan jag
faktiskt
sitta och bedöma trafikolyckor i Markaryd med Säpo-agenter och allt vad det är liksom.
Ja. Men det var ju Jan Guillou som också kallade de här personerna, tolkarna som hjälpte den svenska militären att förlora kriget i Afghanistan. De kallar ju Guillou för kollaboratörer, det vill säga medlöpare till nazister. Och då jag antar, är det vi då som är nazisterna och de här tolkarna är våra medlöpare.
Ja, just det.
Enligt Guillous narrativ, han har ju tappat förståndet. Men det är ändå kul att läsa honom.
Jag vill backa bandet ett tag till den här polska riksdagen.
Backar du verkligen bandet på den här podden? För du raderar ju en massa skit som vi har sagt.
Har jag raderat någonting, Hans?
Ja, men du säger att du backar bandet. Vi spelar väl in där på band, eller sitter vi bara och pratar?
Det här spelas in digitalt, Hans.
Vad är det?
En historisk referens. Förr spelade man in saker på band.
Ja.
Det var på...
Nagrans tid. Nagra bandspelare, va?
Hörru, berätta om dina gamla polare från Bagarmossen. Så fantastiskt. Vi pratade om det här med att ungdomar i veckan använder lustgas för att bli höga. På din tid hemma i Bagarmossen, där även Hammarby-legenden Matte Werner är uppväxt. Matte Werner som jag umgås med då, han frågar, du, Wiklund där, var på Bagarmossen? Är det möjligen Byälvsvägen? För det är the street. Om man ska vara uppväxt i Bagis ska man vara uppväxt på Byälvsvägen. För det är de tuffa grabbarna och transorna.
Ja, Byälvsvägen är väldigt lång gata rakt genom Bagarmossen, mer eller mindre från Kärrtorp rakt genom Bagarmossen. Och det är väl så kallade, ja, det är lite av ett utsatt område med loftgångar och hela skiten. Och där bodde man tyvärr, jag bodde inte där, jag bodde i något finare område.
Det är lite grann som om du håller på Millwall och är från London. Om du är uppväxt på Old Kent Road så är det samma liksom statusgrej i vissa kretsar. Jag är från OKR, jag är från Old Kent Road. Är du från Byälvsvägen och är från Bagarmossen, då kan du fan ta före, till och med före du har plockat fram pålkranen på en kanske en danskväll nere på Enskede värdshus eller någonting. Obs, lokal referens. Finns ju motsvarande danshak i Göteborg, eller det är ju sprängt i luften förresten, men det har funnits i alla fall.
Ja, absolut.
Du sa att du var, när ni gjorde Veckans brott med 2 miljoner tittare. Jag vill också säga att när det här med kriminalitet och krimi blev underhållning, Hans.
Det har ju i och för sig alltid varit, men jag hör vad du säger.
Men när blev en riktig våg? Inte att förringa ju faktiskt den litterära genre som kallades för Swedish Noir. Man började exportera och sälja en satans massa deckare i svensk miljö, både i Sverige och utomlands. Ja. Camilla Läckbergs böcker, de här Olsson och Röstlund.
Det var inte så mycket noir, jag tror snarare det var Sjöwall Wahlöö möjligtvis som satte. Sen har vi de här efterföljarna kanske inte riktigt i paritet med Sjöwall Wahlöö, eller?
Ja, men upplagorna för Sjöwall Wahlöö utomlands var ju, de fanns publicerade i många länder och de var stilbilder. De var game changers, eller som Gardell säger, en gay changer. Men den stora floran av svensk krimilitteratur har ju faktiskt kommit ungefär i samband med att jag ser att det är ett 10-årsperspektiv. En historisk referens. Något sånt.
Kanske, jag vet inte.
Ja, men så att det plus
jag missade bokmässan i år.
Det var många som gjorde det. Den var ju digital.
Det var därför. Jag var ju där. Det var helt jävla tomt.
Hörru du, men åter till att när kriminalitet blev någon slags underhållningsvara. Vi gör ju också, vi gör ju underhållning av det här. Lindskov tjänar ju pengar på att vi sitter här och pratar om fruktansvärt otäcka brott. Som till exempel när Petter la en brakare i poolen på Grankan. Det är sådär klassiskt.
Vad var du när Petter drog en brakare i poolen? Alltså ungefär som efter Palmemordet. Vad gjorde du då? Vad gjorde du när Stefan Löfven avgick?
Jag kom på en grej, Hans.
Ja, vadå?
Satan. Petri vill inte att vi pratar om honom i den här podden.
Ja, vad ska han göra då?
Ja, vi kan kalla honom för Dynamit-Petri eller Halvpolacken eller, eller något annat.
Ja, incel bara i största allmänhet.
Exakt.
Ja, alltså, under själva incel i uppslagsboken så är det ju en bild på, vad ska vi kalla honom för, Petri? Eller?
Jo.
Hamnar det här fel nu?
Ja, alltså du sa nyss du ska akta dig noga därför att jag är kompis med GV. Jag är nog före detta kompis med Petri. Han är ju ingen incel även om han har en jävligt tuff vårdnadsvist. Han har haft också näringsförbud va?
Det kan han ha.
Du, på tal om incel, här kommer ju Bergman gående.
Du, den här östrogenstinne mannen då, han som försöker göra allt rätt men hamnar bland de där 80% som aldrig får träffa kvinnor. Han har ju, odlar ju barkbröd i lägenheten och reciterar poesi och röstar på miljökommunisterna i riksdagsvalet. Och rent genetiskt så är han ju inget praktexemplar då. Och grejen är så här, trots att han gör allt i sin makt för att bete sig enligt det moderna narrativet, det vill säga vara en sån man som man numera ska vara, så går det ju åt helvete för dem. Du vet, så när Cissi Wallin och Eva Röse, de skulle liksom kräka som han ens kom i närheten av dem.
Och även en sån som powerkvinnan Laila Bagge, hon har ju skaffat sig en bad boy, en kille som,
han är väl yngre bara, det är väl inte bad boy heller. Men de flesta kvinnor har väl en yngre man när de börjar komma upp i år, och det kan jag förstå. Vem vill dras med runt med en sån här gammal surkuk som du eller jag?
Mikaela hoppas jag. Hon lyssnar inte på den här podden. Det är min sambo och hon som är mamman till våra hundar.
Nu ska vi se, nu ska jag se boka av dig på listan här. Nej, jag har ingenting av det här.
Men faktum är, Hans,
du kan vara våldsam är det ju.
Du säger också att den perfekte mannen, den mjuke mannen som åker runt med cykelhjälm och
Sojamannen.
Tack, vi har ju ett namn på fanskapet. Den mannen redan under vänstervågen tidigt 1970-talet, man satt i kollektiv och planerade hur man skulle återuppväcka Len i någon slags hologram och ta över det här samhället från kapitalet.
På och titta där, kommer han.
När jag säger kapitalet dyker Lindskov upp, va?
Herr doktor professor von Lindskov,
friad från alla Pandora härva anklagelser.
Ja, dessutom gick han ju lös från Nürnberg-rättegången också. De lämnar kvar den här stackars Irmgard 98 år som nu ska åtalas.
Ja. Nej, men redan då på vänstergruppernas tid så var det ju inte de mjuka killarna som satt i armkrok med långt ekologiskt skägg som fick de vackraste och alfakvinnorna, valkyrierna. Nej, det var ju tuffingarna, KPMLR-grabbarna, de militanta, de som ville slå Olof Palme och Tage Erlander på käften rakt upp och ner. De fick de mest attraktiva kvinnorna i den här flockbossen. De var ju Anders Övergård redan 1972. Absolut. På drakfesten på Gärdet.
Och det är det som plågar incelmännen, att de gör allt de kan och ändå är det så jäkla orättvist ordnat att de inte får träffa några kvinnor. Och därför blir de förbannade och börjar hata kvinnor. Sen jag läste, det finns en forskare som har skrivit det ämnet ganska nyligen, kommit ut med en bok. Jag orkar inte, han har ett utländskt namn.
Är han halvpolack och spränger bomber på Övre Husargatan?
Nej, det är inte han. Det här är en helt annan person. Han är forskare och han skriver det att det är långt ifrån alla incelmän hatar kvinnor, så det är bara i ytterkanten så att säga. De flesta incelmän är nog ganska förtjusta i kvinnor, det är därför de vill träffa kvinnor.
Då vill jag citera Anders Ygeman. Mm. Det är ytterkanten vi påträffar de farligaste individerna.
I de grumligaste av vatten.
Ja, där har du.
När alla numera simmar lustigt nog.
I de grumligaste.
Eller fiskar. Simmar de i grumliga vatten eller fiskar de? Det är ju en jävla skillnad.
Petri la en brakare.
Och så vart det grumligt.
Och så vart det grumligt. Hör du, vi börjar gå ut på den här podden. Lindskov sitter och räknar stålar. Mm. Vi ska ut på Hans.
Till spela country.
Nej, det är inte country nu. Nu är det en svensk visa om just det du pratar om, Hans.
Jaha.
Vad har du pratat om i exakt 45 minuter? Nej, plus tillägg och extra tid.
Nej, vi har pratat om bombmannen i Göteborg och huruvida han är incel eller inte.
Vi har också pratat om Lars Vilks som på väg hem efter en middag.
Salig åminnelse och en stor förlust för inte bara konstsverige utan för alla andra också.
Länge lever den eviga friheten, för att citera Björn Wiman på Dagens Nyheter.
Läser du den där skittidningen?
Jag läser alltid Dagens Nyheter.
Jaha. Studera fienden, va?
Det var du som sa det, att Nils Petter Sundgren läste. Vad var han sa? Han läste Hemmets veckotidning.
Jag satt och läste Femina. Och så sa jag då, Nils Petter Sundgren och jag, vi jobbade ju tillsammans och gjorde filmprogram Back in the Day, och så satt han och bläddrade i Femina. Tänkte, fan, håller gubben på med? Nils Petter, varför läser du den där tidningen? Tittar upp på mig, spänner sina klarblå nazistögon rakt i mig. Vet du vad som hände när vi var i Cannes en gång? Om jag får göra ytterligare en utvikning om Nils Petter.
Nils Petter Sundgren, för alla våra yngre lyssnare alltså. Filmguren, han som skapade filmbevakning i svensk tv.
Helt korrekt. Vi var i Cannes, han och jag, och så kommer det fram en tysk äldre herre till Nils Petter när vi står där, och så pekar på Nils Petter och så säger han så här, ja, Afrika Korps, som att de hade träffat i Nordafrika under andra världskriget.
Och vad sa Nils Petter? Jag var frivillig några år under El Alamein 1942.
Ja, nej, men han hade väldigt gedigen blå fastblick, hade Nils Petter.
Det sa faktiskt min gamla farsa. Tidigt 1970-tal så jobbade han för en firma som heter Scandinavian Steel, låg på Stureplan. De sålde och köpte stål till och från Sverige, en slags mäklarfirma. Mm. Han var mycket i Hamburg, han var mycket i Bonn. Mm. Och då sa han, så fort man kom in i ett styrelserum hos de här tyskarna och det satt gubbar där i 65-70-årsåldern,
då visste man vad de hade gjort för någonting.
Då visste man, vad gjorde du, din jävla tjockis i mockabrallor, vad gjorde du under kriget? Har de granskat dig alltså? Ja. Västtyskland hade inte existerat som en framgångsrik stat utan ett, Marshallhjälpen, och två, att man frikände polisbataljoner och annat skit som hade härjat fritt på östfronten och lät dem ingå i det västtyska samhällssystemet. Du kan anklaga Erik Honecker som hade en lyxjakt nere vid Långholmen i många, många år, där jag själv var ombord och festade faktiskt. Aha. Var ju en cellträff där nere, vet du.
Var det?
Ja.
Östtyska vänner?
Ja, men DDR skyller man ofta för att det var en jävla skurkstat, och det var det kanske. Men Västtyskland ska inte gå fria. Där vimlar av för detta nazister som hade härjat fritt i ukrainska byar med eldpåkar. Och nästan i klass med den här förbannade misstänkta halvpolacken som sprängde lägenheten på Övre Sargatan med äppelkaka i magen.
Ja. Nu satt ju Nils Petter och bläddrade i tidningen Femina, och jag säger då till Nils Petter, vad tusan läser du den där tidningen? Och så stirrar han på mig med de där blå ögonen och så säger han så här, Hasse, måste förstå en sak, man måste studera fienden.
Fienden är överallt, för att citera Morgan Johansson. Nu sätter vi in.
Och alla incels, alla andra incels.
Incels, talibaner, medborgare, skattesmitare, poddexploatörer, Jonas och Hans, här kämpar vi för allas lika värde. Din värdegrunds timeout varje vecka. Inaktuellt börjar närma sig sitt slut och vi går ut på en riktig hjälte. Här du och min cellare.
Så ska ni en visa få om en grabb som var förbannad och som svalt.
Du vi.
Han var ingen luffarsnobb, för han leta efter jobb, men fick höra samma visa överallt.
Nu kör vi.
Tramp, tramp, tramp och på och tramp.
Gå på och trampa. Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Inaktuellt. Och tack Hans.
Jag ska tacka.
Det är faktiskt roligt att komma hit varje vecka.
Jag tror du skulle säga att det är faktiskt du som ska tacka.
Det är faktiskt du som ska tacka.
Ja, tack.
Faktum är att det är nytt nu, Lindskov. Vi spelar in på förmiddagarna. Varför då? Får vi inte...
Det är för att podden ska komma ut en dag tidigare på Podplay.
Är det
så? Och Podplay-appen. Den kommer ut redan på onsdagar. Onsdag morgon så finns den ju på Podplay och Podplay-appen. Och sen dyker den upp på andra sådana här poddleverantörer på torsdag.
Oj, oj, oj. Då säger jag som Norsi Dadgostar, arbetarklassens stora nyfunne vän. Det är någon som har tänkt ut det här, hur det ska bli. Och det välkomnar jag faktiskt. Tack för att du står ut med podden Inaktuellt. Kommentera oss gärna på Flashback, där du hyllas, Hans.
Nej.
Jo.
Är du säker?
Ja. Därför att min gamla
för att jag är så ofantligt lik den här bombmannen från Göteborg.
Han ser... Nej, men därför att du är bättre än vad Jakob Ökvist
jo,
var.
Jo, men det är...
Jakob
en
Ökvist
åsna är bättre än honom.
Nu kränkte du åsner. Nej, men Jakob Ökvist hälsar så mycket till podden. Han lyssnar på oss varje vecka.
Och
ja, han har ju kört stand-up nu på Viking Salmonella.
Just det.
Förlåt mig, Viking Cinderella.
Ja.
Och vill gärna att ni köper biljetter till det. Jakob var med och startade den här podden. Frid över hans minne. Och nu är det Hans Wiklund som tar över. Och,
gjorde du just reklam för Jakobs show där?
Tro mig, det behövs.
Aha.
Nej, då, det är lugnt.
Nej, det, han är ju kul. Ja.
Jakob är en riktigt kul kille. Nästan lika kul som Lindskov, tycker skattemyndigheterna. Vi går ut på det här. Tack för att du står ut med oss. Nytt avsnitt nästa vecka. Sprid oss, därför att de försöker återigen tysta oss.
Vilka dom?
Incellmännen.